den 31 januari 1996. Massgravar i Bosnien funna.
Till raden av namn och orter som förknippas med massmord och krigsförbrytelser får vi nu lägga ytterligare ett. Det rapporterar våra utsända i Bosnien. Tomašica i västra Bosnien var platsen för etnisk rensning och massmord för ett par år sedan.
Kanske skulle den här vintersovande byn kunna vara en by var som helst i Europa, men det är det inte. Byn ligger nämligen precis bredvid en stängd järngruva.
Det här är en av många gruvanläggningar i västra Bosnien. Den heter Tomašica. Och enligt vittnesmål från människor här ska också den här anläggningen ha använts för att dölja ytterligare en massgrav i Bosnien.
It was the grave and the methodology which was used in Tomašica was more or less like in Ljubija. It seems people came with the buses and then you know you could hear the but people there could hear the shooting and that it was 92nd, 93rd during the summer, 2 months, you know, like in Ljubija more or less.
Så för att få bekräftelse på uppgifterna från människorättsorganisationen i Zagreb knackar vi på hos människorna som bor i Tomašica. Den här mannen har arbetat som vakt i gruvan, men han säger att han varken hört eller sett något underligt här de senaste åren. Nej, ingen tycks veta något om vad som hände somrarna 92 och 93. Ingen vi pratar med vill egentligen tala med oss. Ända tills vi träffar en man som faktiskt berättar vad han hört från en annan som deltog i mördandet.
Det var bilo tamo augusto, dotera su kamiona, 110 kamo se dotera. Kako men to priča, tako ja vam pričam isto. Da se ture djec tukli, žene, ljude, klali.
Och så för han oss till fler människor som bekräftar historien om ytterligare en massgrav på dödens fält i nordvästra Bosnien.
Pa vidla sam gdje se tuče, gdje pucaju, gdje dovoze i stovaraju, gdje su tu u kamionima.
Alla vi träffar är uppenbart rädda, vill helst bara härifrån eftersom de fruktar för sina liv. Även den här mannen har sett transporterna, hört skotten och känt liklukten de där varma somrarna. Exakt hur många som mördades i Tomašica vet bara de som begick brotten. Det enda vi vet idag med säkerhet är att det är många som dog här. Och att världen nu måste lära sig namnet på ytterligare en plats i Bosnien. Tomašica.
Det är massor av grannitsa. Det är sådana som har omkring 1000. Više. Samo došli buldožerom iz grlni. Samo iz, mislim, zagrlni zemlju.
Bengt Norborg och Gunnar Hansen i Tomašica, Bosnien.
Den 31 januari 1996 om förre utrikesministern i socialdemokratiska regeringen Sten Andersson besök av Yasir Arafat, Palestina. Numera president.
Förre utrikesministern Sten Andersson kanske får en roll som medlare i alla fall. Det är nu klart att Andersson, som är regeringens sändebud i Mellanöstern, ska möta Israels fredsminister Yossi Beilin och Yasir Arafat om några veckor. Men Sten Andersson själv tonar ner det hela.
Dagen efter besöket av Yasir Arafat och Israels fredsminister Yossi Beilin står Sten Andersson vid diskbänken hemma i sin bostad i södra Stockholm. Hans roll i Jerusalemfrågan väcker allt större intresse. Det är nu klart att den 10 mars ska han träffa de båda ledarna. Men han betraktar sig inte själv som medlare.
Det går inte för ett samtal där nere utan att man kommer in på de här problemen. Och nu närmar man sig också den dag de Asema ska börja förhandla. Det är möjligtvis att Arafat har någonting i kikan där. Eftersom jag har så många kontakter på den israeliska sidan och den palestinska sidan så får jag många samtal. Men de samtalen har ju inte karaktär av medling.
Helt klart är att Yasir Arafat har stort förtroende för Sten Andersson och Sveriges roll i fredsarbetet.
This is a permanent demand from us since Olaf Palme. And after that, we have to remember the role of Mr. Anderson, Sten Andersson, in 88. And till now, we are looking for their role to strengthen more and more the peace process.
Han förstår att man nu kommer in i en ytterligt besvärlig förhandlingssituation där ju de palestinska kraven är alldeles klara då det gäller att få upprätta en palestinsk stat, att få sin huvudstad i östra Jerusalem, eller östra Jerusalem som huvudstad, att lösa bosättningsfrågan på ett anständigt sätt, gränserna, flyktingarna inte minst. Och då är det möjligt, men det har han inte sagt, det är möjligt att man då hamnar i positioner där man behöver ha hjälp utifrån.
Yasser Arafat kom till Sverige inbjuden av Olof Palme redan 1983. 5 år senare visade Israelvännen och dåvarande utrikesministern Sten Andersson under ett besök i Israel tydligt vad han tyckte om landets behandling av palestinierna.
Jag har, regeringen och jag i riksdagen har fördömt det som sker här. Jag anser det vara ett brott mot folkrätten. Det strider alltså mot Genèvekonventionen.
Medan ett palestinskt folkuppror pågick inbjöd Sten Andersson och svenska regeringen judar och palestinier till fredliga samtal i Stockholm, början på en dialog. Den borgerliga regering som tog över 91 inbjöd också Arafat och det uppstod ett varmt förhållande mellan palestinskan Hanan Ashrawi och dåvarande utrikesministern Margareta af Ugglas. Men Arafat kände sig nog mest hemma med Sten Andersson som blivit hans vän och fortsatt att verka i Palestinafrågan. De politiskt viktigaste initiativen hade gått över till Norge där fredsavtalet färdigförhandlades. Vänskapen mellan Arafat och Andersson har bestått och den palestinske ledaren som är den svagare parten i förhandlingar med Israel behöver säkert allt det stöd han kan få.
Det var tomt hos bilförsäljaren den senaste månaden. I januari rasade försäljningen med 19% och hårdast drabbade de svenska biltillverkarna Saab och Volvo. Det registrerades till exempel bara 1315 exemplar av Sveriges mest sålda bil, Volvos populära 800-modell. Det är en nedgång med hela 32%. Vad är då anledningen till försäljningsraset?
Vår bransch har alltid gått upp och ner och just nu vintertid, kallt och lite oro på marknaden, personplaner och annat gör att det doppar.
Och de minskade försäljningssiffrorna slår nu direkt mot de fabriker som tillverkar för Volvo. I Olofströmsverken permitteras 200 arbetare som får stanna hemma med bibehållen lön imorgon.
Ja, det är klart, det är alltid allvarligt och det kan ju vara en början till en svacka här. Och de siffrorna vi har fått här, det gäller i Sverige, men vad jag kan förstå så övriga Europa går ju fortfarande ganska bra.
Regeringskris i Italien över. 1 februari 1996.
I Italien ser nu regeringskrisen ut att vara över för den här gången i och med att 71-årige Antonio Meccanico utsätts till premiärminister. Veteranpolitiken och byråkraten Meccanico är en kompromisskandidat och han ska nu bilda Italiens 55:e efterkrigsregering. Och samtidigt verkar vänstern i Italien nu ha fått fram en framtida premiärministerkandidat. Det är den fattiga storstaden Neapels borgmästare Antonio Bassolino som lyckats med vad ingen trodde var möjligt. Han har putsat upp Neapels rykte, skapat nya jobb och fått turisterna att återvända.
Hela Italien talar om miraklet i Neapel. Undergöraren i fråga är Antonio Bassolino, stans borgmästare, som napoletanerna upphöjt till helgon och hedrar med en plats i julkrubban bredvid Jesusbarnet och Maria.
Un ottimo sindaco, anche se non l'ho votato, comunque è un bravo sindaco.
È stato capace di utilizzarli senza far scoppiare scandali oppure sprechi inutili come succedeva sempre prima.
Si vedono i risultati, almeno.
Pasolinos arbete att göra Neapel till en normal, fungerande stad har gjort honom till Italiens populäraste borgmästare med 90% av napoletanerna bakom sig. Ett mirakel så gott som något för en ex-kommunist i en stad med en mycket stark höger. Alessandra Mussolini var Bassolinos motståndare i valet för 2 år sedan.
Io penso che sia importante governare con un consenso molto largo, discutendo, dialogando, ma quando occorre anche con un po' di polso fermo. Perché la fermezza nel governo è indispensabile.
Neapel är känt för konsten att överleva, till exempel genom att sälja smuggelcigaretter på gathörnet. Med Basolino håller den bilden av stan på att förändras. Neapels platser är nu avstängda för biltrafik och stans ekonomiska politik har fått internationellt erkännande. Det nedlagda stålverket Bagnoli ska snart ge plats åt bostäder, parker och hotell. Neapel har fått ett ansiktslyft som gör invånarna stolta och får turisterna att återvända.
Napoli, un settore importantissimo, è quello che chiamerei l'economia della cultura e della bellezza. La riscoperta, la valorizzazione di un patrimonio artistico e ambientale unico al mondo e il turismo che può essere un fattore di rilancio dell'economia molto forte.
För att Pasolinos planer ska lyckas måste han ta itu med brottsligheten som i sin tur beror på att vår tredje napoletan är arbetslös. I stadsdelar som den här är det den lokala maffian Camorran som styr. Basolino börjar få rätt sida på Italiens mest svårstyrda stad och han har gett den italienska södern en positiv förebild. Hans popularitet och praktiska skicklighet som politiker gör att många ser honom som en framtida premiärministerkandidat för vänstern. London Times utnämnde honom nyligen till Italiens svar på Tony Blair.
Poiché ho fatto un patto con i napoletani e io rispetto i patti. Ho detto che avrei fatto il sindaco per tutti e quattro gli anni fino all'ultimo giorno. Qualunque cosa succeda a Roma, io starò qui a fare il sindaco.
E poi?
E poi si vedrà. E lo vedrò assieme con i napoletani.
Den 2 februari 1996, Frankrike.
USA och Frankrike ska nu tillsammans kämpa för ett världsomspännande provstoppsavtal, det sa presidenterna Chirac och Clinton när de träffades i Washington igår.
Många här i Washington tyckte att det var magstarkt av president Chirac att först bränna av 6 underjordiska provsprängningar och sen ett par dagar senare komma hit och föreslå ett avtal som sätter stopp för alla framtida kärnvapenprov. Men det var i alla fall vad han gjorde och president Clinton välkomnade förslaget. Clinton sa att vi kan och ska arbeta tillsammans om det här projektet och jag tror att vi kommer att lyckas. Chirac talade också om förändringar av NATO för att öka det europeiska inflytandet och Clinton prisade Frankrikes insatser i Bosnien. Det här är det första franska statsbesöket i USA på 12 år och kemin mellan Clinton och Chirac är god. Däremot fick Chirac ett ganska svalt mottagande i kongressen där han talade på eftermiddagen. Alla svarta och alla spansktalande och en mängd andra kongressledamöter från det demokratiska partiet bojkottade Chirac på grund av Frankrikes provsprängningar. Men helhetsintrycket är att Frankrike och USA står närmare varandra nu än de gjort sedan före de Gaulles tid. Det som har varit har varit. Nu gäller det att se framåt, sa president Chirac. Staffan Ekendahl i Washington.
Den 3 februari 1996.
USA fryser och snökaos stänger vägar, skolor och arbetsplatser. Köldrekordet hittills är från staden Tower i Minnesota häromdagen. 51 minusgrader. Och i stan Embaras visar en lokal tv-reporter upp kylan på sitt speciella sätt.
To illustrate just how cold 45 degrees below zero is, watch what happens to this boiling cup of water thrown into the air.
Han hällde ut vattnet i luften och det frös omedelbart till ånga.
I sydstaterna här Jackson, Mississippi upplever en snöig vinter. Medan den här Minneapolis-kvinnan tackar sin hund för att hon lever. När hon kollapsade av kylan höll hunden henne varm och skällde på hjälp.
ASEA, Brown Boveri, ABB och ryska Aralsjön, 3 februari 96.
ABB ska tillsammans med japanska bolag bygga en gasanläggning vid Aralsjön i Uzbekistan. Miljardordern som offentliggjordes i Davos i Schweiz idag ger nya jobb till Ludvika, Västerås och Finspång och också till andra delar av Europa. Den ska också förbättra miljön kring den förstörda Aralsjön, sägs det.
ABBs order från den före detta Sovjetrepubliken Uzbekistan är på 1,75 miljarder kronor. En del av utrustningen ska tillverkas i Västerås och kommer därmed att skapa ett okänt antal nya jobb där. Redan i vår ska bygget börja av en fabrik för utvinning av etylen ur Uzbekistans stora tillgångar av gas. Sammanlagt är det här projektet på 3,5 miljard kronor och det är därmed ett av de allra största med en utländsk part i före detta Sovjetunionen.
Det här är utomordentligt lönsamt för oss. De har en bra arbetskraft, lönerna är låga, det finns enorma behov inne i landet, vi kan exportera dit. Så det är en win-win situation. Vi får exportjobb, vi tjänar pengar i Uzbekistan och vi medverkar till att utveckla landet.
För inte bara kommer ordern att skapa nya jobb i Sverige, den kommer också på sikt att förbättra miljön kring Aralsjön. En enorm miljökatastrof som delvis beror på att vatten från sjöns tillflöden leds ut till de enorma bomullsodlingarna i öppna diken och dunstar bort på vägen. Etylenet som utvinns som en restprodukt ur gasen ska nämligen användas för tillverkning av plaströr till bevattningsanläggningarna av bomullsfälten.
Det är ju ett av de viktigaste ekologiska projekten som jag överhuvudtaget varit med om. Aralsjön håller på att torka ihop. Vatten försvinner från bevattningsanläggningarna upp i luften. Nu kan vi tillverka plast, plaströr och vi kan kanske spara mer än 50% av vattnet som nu försvinner på vägen.
ABB tillkännagav den här orden på det pågående världsekonomiska forumet i Davos i Schweiz. Här träffar världens ledande politiker och företagsledare. Möten som blir avgörande för var en stor del av de kommande årens direktinvesteringar ska hamna. Det handlar om 1300 miljarder kronor per år, lika mycket som Sveriges bruttonationalprodukt under ett år. Många ledare från de före detta Sovjetrepublikerna kommer hit till Davos just i förhoppningen att locka till sig en del av de här pengarna. Men de utländska investerarna fruktar det osäkra politiska läget i de här länderna och drar sig för att satsa pengar. Och därmed, enligt Percy Barnevik, missar de inte bara möjligheten att tjäna pengar. De missar också möjligheten att hjälpa till att stabilisera läget i länderna, hjälpa till och få dem på vägen mot demokrati och marknadsekonomi. Morgan Olofsson för Rapport i Davos.
Den 4 februari 1996. Alla internationella fredsmedlare har alltid åkt på en massa kritik och så även vår Carl Bildt. Men äntligen så har han fått lite stöd.
Den internationella fredsstyrkan i Bosnien, IFOR, gav in att Carl Bildt sitt stöd i konflikten med den muslimska regeringen i Bosnien. Bråket gäller när den serbiska polisen ska lämna Sarajevos serbiska förorter som framöver ska kontrolleras av den bosniska regeringen. IFOR och Bildt är överens om att de serbiska poliserna ska stanna i ytterligare 45 dagar för att undvika oro hos den serbiska befolkningen i förorterna. I natt har IFOR och Bildt suttit i möte med muslimska företrädare som motsatt sig beslutet.
Sverige och vapenindustrin den 6 februari 1996.
Sydostasien är den del av världen där man upprustar som allra mest just nu. En intressant marknad alltså för vapentillverkare. Och där är också Sveriges försvarsminister på besök. Idag i Singapore och den stora försvarsmässan. Den svenska försvarsindustrin försöker sälja bland annat JAS-plan.
På flyg- och vapenmässan här i Singapore deltar 900 företag från 36 länder. Invigningen skedde i närvaro av en lång rad av vapenhandelns stora säljare och köpare på den snabbt växande vapenmarknaden i Asien. Och här fanns också den svenska försvarsministern tillsammans med representanter för den svenska försvarsindustrin. Dock utan att kunna erbjuda någon JAS.
Ja, jag vill inte ha en säker JAS. Och det har varit mitt absoluta krav när jag har uttalat mig i olika JAS-sammanhang att det ska vara ett säkert flygplan så vi behöver inte uppleva flyghaverier med människoliv. Så jag menar, först måste det vara ett säkert JAS. Och den kundkrets som jag känner till, det har ju varit de länder som jag nämnde, Ungern, Österrike och Norge. Jag har inte, till mitt öra har inte kommit något intresse från denna del av världen på JAS. Det är ingenting som jag har blivit informerad om.
Men har tydligen haft en del kontakter ändå.
Senaste året har vi haft det, och både sådana som vi har tagit och många som spontant kommer och som vi nu försöker värdera. Hur ser tidsschema ut? Hur allvarligt menade är de?
Just här i Singapore har svensk försvarsindustri lyckats sälja bra även utan JAS. Här har Kockums sålt 4 minsvepor och en begagnad ubåt. Det gjorde Singapore till Sveriges i särklass största vapenkund 94-95. Detta till ett land som numera nästan lika rikt som Sverige, men knappast lika demokratiskt.
Men vi kan ju aldrig tvinga andra länder till, så att säga, rätta sig efter svenska uppfattningar hur de bör göra med sin försvars- och säkerhetspolitik.
Men Singapore är bara ett av många nyrika asiatiska länder som rustar upp sina militära styrkor i snabb takt och som utsätts för förförisk reklam på den här mässan. Sydkorea, Taiwan, Thailand, Malaysia och Indonesien och några andra. En riskabel kapprustning, säger en del, i synnerhet mot bakgrund av de politiska förhållandena i de här länderna och de många inbördes konflikthärdarna i området.
Ja, än så länge står JAS Gripen alltså som modell inne i utställningshallen. Här ute står konkurrenterna, har just haft sin flyguppvisning. Men redan om några år hoppas alltså både Saab-folket och försvarsministern att JAS ska finnas med och visa sina färdigheter här i luften. Då hoppas man ta marknadsandelar i den växande vapenmarknaden i Asien. Jan Sundén och Larry Toogood för Rapport i Singapore.
Följande inslag har jag tagit från TV den 6 februari 1996. På sätt och vis kan man vara glad för att inte vi hör vad bosnierna säger. Eller rätt sagt, vi förstår inte vad de säger. Det är vidrigheter som man inte tror skulle kunna ske.
Uppgifter om våldtäkter och övergrepp mot tusentals kvinnor i före detta Jugoslavien har vi berättat om tidigare i Rapport. Men att även manliga krigsfångar har utsatts för samma behandling är inte lika känt. Tusentals män som utsatts för sexuellt våld i olika fångläger.
För 5 år sedan satt Ivan Pavlic som krigsfånge tillsammans med andra kroater i det här serbiska fängelset i Stara Gradica i östra Kroatien. Han är en av många krigsfångar i det forna Jugoslavien som utsatts för sexuell tortyr.
Jag syrer i ruke, i noga, och som har stått på spolning organima, moralism och gällelsen.
I den speciella manskultur som dominerade forna Jugoslavien så har tortyren utnyttjats för att beröva krigsfångarna sin manlighet. De som utsatts för övergreppen har haft mycket svårt att återgå till ett normalt liv. Ivan Pavlic behandlas på en klinik i Zagreb som drivs av psykiatern Mladen Lončar. Han har själv suttit i koncentrationsläger och har egna upplevelser och mardrömmar att brottas med.
Samo bio čovjek logoraš kom su sa vojničkim nožem rasjekli skrotum.
Dr. Lončar anser att sexuell tortyr är en mycket effektiv metod för att uppnå maximal psykologisk skada.
Znači postiže se trajni efekat. Ne se žrtva ne upije, a da se ona sama dovede situaciju da ne želi da se vrati u svoj područje.
Dr. Lončar beräknar att flera tusen män utsatts för sexuella övergrepp. Enligt människorättsorganisationer har sexuella övergrepp mot män varit vanligt förekommande och begåtts av alla de stridande parterna i det forna Jugoslavien.
While the reports make it clear that, as with many of the other abuses, the majority of the perpetrators were Bosnian Serbs, in the case of Bosnia, and the victims were either Muslims or Croats. But having said that, we're sure that it was by no means confined just to the Bosnian Serbs as perpetrators. We have interviewed Serbian witnesses, who report seeing Serbian male prisoners being subjected to sexual torture in Muslim-controlled camps.
De sexuella övergreppen mot krigsfångar i det forna Jugoslavien finns med som ett av de brott som den internationella krigsförbrytartribunalen i Haag ska behandla.
Den 6 februari 1996. Kung Carl Gustav på industribesök i Sydafrika.
Kung Carl Gustav träffade idag Sydafrikas president Nelson Mandela. Kungen är i Sydafrika, inte på något officiellt statsbesök den här gången utan på en resa arrangerad av Vetenskapsakademin. Och syftet är bland annat att studera den sydafrikanska industrin och att slå ett slag för svenska produkter.
För vissa svenska företag tog det inte lång tid att etablera sig igen på den sydafrikanska marknaden. Det är trots att många varit borta över 20 år på grund av sanktioner mot apartheidregimen.
People remember the old Amazons and the 164s and 144s as being totally indestructible. And we didn't have to prove our credentials. All we had to get down there and really was tell people about the new products. And really the car sold itself.
Med ett leende på läpparna har man på knappt 2 år tagit över 20% av marknaden för lyxbilar. Men det fanns stor tvekan inom det vita sydafrikanska näringslivet när svenskarna började komma tillbaka i slutet av 1992.
Det var ju väldigt många som var skeptiska till svenskarna som sådana eller svenska företagen. De trodde, hur länge ska ni vara här nu? Ska ni lämna Sydafrika igen? När ska ni göra det i så fall? Men nu är det ju bara plus allting vi gör nästan. De accepterar ju svenska kvalitetsprodukter, vårt sätt att förhandla och vårt sätt att hålla våra åtaganden.
Det var svårt att överleva för de få svenska företag som stannade under sanktionsåren. Nu har de återinvesterat och många nya svenska produkter från brännvin till trägolv har strömmat in. Exporten till Sydafrika har ökat från 83 miljoner kronor 1992 till en siffra som förmodligen kommer sluta på 3 miljarder för 1995. Men att Sverige skulle ha några affärsfördelar för att man stöttade ANC under åren av befrielsekamp kan man inte direkt märka, tycker affärsfolk.
Vi måste konkurrera på lika villkor med alla andra länder och andra företag. Men möjligen så kan vi komma upp och prata med dem på ett helt naturligt sätt. Vi får företräde och diskutera med regeringen och så vidare.
Kungens besök idag tillsammans med Ingenjörsvetenskapsakademin är just ett sätt att bana väg för framtiden.
Today we have many friends throughout the world. Some of them very powerful. But we never forget our friends who supported us when we were all alone.
Vad man upplever i alla fall, vad jag förstår, att det är oerhörd entusiasm inför framtiden. Och det är klart att de har enorm ambition att försöka, inte lyfta, men i alla fall försöka bredda det sociala nätet i landet.
Februari 1996. USA skärper tonen mot Kina. De gillar inte att Kina har övningar utanför Taiwan.
Ja, nu skärper USA och Kina tonen mot varandra. USAs regering har varnat Kina för allvarliga konsekvenser om Kina inleder en militär aktion mot Taiwan. Varningarna kommer efter uppgifter om att Kina planerar nya militärmanövrar i närheten av Taiwan för att påverka nästa månads presidentval på ön, rapporterar vår korrespondent.
Det amerikanska utrikesdepartementet lät det igår bli känt att man med stor skärpa varnat Peking för att gå till militärt angrepp mot Taiwan och att man uppmanat båda parter att visa återhållsamhet. Det som främst oroar diplomater och andra politiska bedömare i Peking är att den kinesiska militären verkar följa en egen plan och inte lyda regeringens direktiv. Presidenten Jiang Zemin, som för ett år sedan la fram en 8-punktsplan för en fredlig återförening, uppges ha varnat militären att ett försök att invadera Taiwan, förutom alla andra konsekvenser, också äventyrar Kinas övertagande av Hongkong och Macau. Den kinesiska arméns högsta generaler, som genom ålder och revolutionär bakgrund inte anser sig behöva lyda karriärbyråkraten Jiang Zemin, har istället, enligt källor i Peking, krävt en snabb aktion för att en gång för alla lösa Taiwan-frågan. Arméledningen påstås befara att den politiska trenden i Taiwan långsiktigt leder till självständighet och att Taiwan är på väg att skaffa sig sofistikerade vapen. Den uppges också göra bedömningen att USA knappast kommer att ingripa till Taiwans försvar, i synnerhet inte ett år då det är amerikanskt presidentval. Andra oroväckande tecken är att ingen i militärledningen offentligt stött Jiang Zemins fredliga återföreningsplan och att flera av Jiang Zemins främsta politiska utmanare i den högsta partiledningen uppges ge generalerna sitt stöd. Bengt Terner, Hongkong.
Om stora traditionella svenska banker och banker av helt annat slag. Sverige, 7 februari 1996.
Och så gäller bankernas framtid. De traditionella storbankerna hotas av en ny bankkris, helt olik den vi nyss sett. De stora bankerna pressas hårt av de nya nischbankerna, det säger Bo Hedberg, professor vid företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet.
De är på väg att ta kunder, hushållskunder, bosparkunder, pensionssparkunder och kunder av olika typer. Antingen leder det till att de stora bankerna börjar förlora framförallt då sina privatkunder. Eller, och troligare, så leder det till att de tvingas att förändra villkoren.
Bankerna har kunnat leva på räntegapet, alltså skillnaden mellan in- och utlåningsränta. Och genom att inte ge någon ränta alls när de behåller våra pengar några dagar, som till exempel vid olika överföringar. Men det kommer konkurrensen att sätta stopp för, säger Bo Hedberg. Om 4-5 år kommer bankerna att tjäna pengar på helt andra saker. Och de gamla vanliga bankärendena kommer att skötas hemifrån eller via telefon och datorer, säger Bo Hedberg.
Och då är de stora gamla bankernas problem att de sitter med fel utrustning, fel lokaler och fel folk.
80-talets bankkris, som hade helt andra orsaker, kostade de bankanställda 11 000 jobb. Nu borde ytterligare minst 5-6 000 tjänster skäras bort fram till sekelskiftet, säger Bo Hedberg. Men hans råd till de traditionella bankerna, att halvera både kontoren och personalen som jobbar där, har inte Sparbankens vd Reinhold Geijer tagit till sig. Visst håller jag med om att antalet bankkontor kommer att minska, men det är framförallt andra banker som ska stå för den minskningen. Procentuellt sett ska Sparbanken istället öka sin andel av landets bankkontor.
Jag menar på att kontoren och våra lokala försäljningsställen är vår unika styrka och fördel. Och någonstans finns det alltid nu i diskussionerna kring all det möjligt som tekniken ger, att ur den försvinner automatiskt då behovet av personlig relation. Och min uppfattning är rakt det motsatta. Att vi kommer nu att introducera ny teknik, men till det kommer ett ännu större behov att människor möts.
Någon stor neddragning av personalen planerar Sparbanken inte heller. Istället ska man lära om bankkassörskorna från att skiffla pengar till att bli privatekonomiska rådgivare. Och där ger Bo Hedberg Sparbanken rätt. För när inkomsterna från räntegapet försvinner, återstår för bankerna att utveckla och börja ta betalt för tjänster som tidigare varit gratis. För där finns bankernas chans till överlevnad, säger han.
Det vore ju konstigt om jag inte ska betala för en bra ekonomisk rådgivning, speciellt om jag märker att jag tjänar på den. Ingen väntar sig att gå till barberaren eller arkitekten eller tandläkaren och det ska vara gratis. Men så länge som bankerna har de här gömda intäkterna, så länge som de ger oss en skamlig inlåningsränta, då är det klart att folk inte accepterar att betala för uttagen.
Bo Hedberg, professor vid företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet. Reporter Lena Bejerot.
Den 8 februari 1996, Bosnien.
Den bosnienserbiska armén avbryter alla kontakter med den NATO-ledda fredsstyrkan i Bosnien. Det är serbernas ÖB Ratko Mladic som gett order om det, uppger nyhetsbyrån Reuters. Och för att kontakterna ska återupptas kräver Mladic att de bosnienserbiska officerare som gripits i Sarajevo nyligen ska släppas.
Den 8 februari 1996, Turkiet.
Ska Turkiet bli ett nytt Algeriet? Ja, så har faktiskt frågan ställts i Turkiet efter valet i julas då ett islamiskt parti fick flest röster. Men trots det har inget parti i Turkiet hittills velat bilda regering med islamisterna. Men inte heller de övriga partierna har lyckats enas om en koalition. Regeringsförhandlingarna har brutit samman gång på gång, senast idag.
De blandar religion med paroller om social rättvisa, välfärdspartiets förkunnare. Och välfärd är deras väljare i skriande behov av, för de flesta är fattiga människor. Många är dessutom kurder, för Allah lär inte göra någon skillnad på folk och folk. Turkarna gav det islamistiska välfärdspartiet 21% i valet på julafton. Därmed fick islamisterna fler röster än något annat parti och nästan en tredjedel av mandaten i parlamentet. Framgången fick omvärlden att ängsligt undra om Turkiet är ett nästa Iran, men har också väckt rädsla bland turkarna.
Belediyelerimizde bize dediler ki işte gelirseniz iktidara başa açıkların hepsini işine son verecek. Biz kökten dincilik tabirini kabul etmiyoruz. Biz şu anda Müslümanız. Müslümanca yaşamak, Müslümanca inanmak ve inandığımız gibi düşünmek, düşündüğümüz gibi de yaşamak istiyoruz.
Men välfärdspartiet är ett parti med många ansikten och i varje fall ett av dem önskar införa Koranens lagar i politiken. Men mer moderata krafter styr partiet, fundamentalisterna är i minoritet. Och många har röstat på islamisterna mindre av religiösa skäl och mer av missnöje med de andra partierna. Sen kommunalvalen 94 styr välfärdspartiet många kommuner, bland andra Istanbul. Och islamisterna har till skillnad från andra partier klarat sig från de annars så vanliga korruptionsskandalerna. Dessutom har partiet förbättrat vägar, el och avlopp i många kommuner. Turkiets grundare, Kemal Atatürk, skulle knappast ha uppskattat islamisternas popularitet idag. På 20-talet avskaffade Atatürk islam som statsreligion och förbjöd en rad religiösa uttryck, som till exempel den muslimska slöjan. Landsfadern Atatürks ideal om en icke-religiös stat hyllas av islamisternas politiska motståndare. Men i Istanbul, moskéernas stad, växer de religiösa skara. Nu byggs många nya moskéer och fler kvinnor klär sig enligt religiös sed. Islams framgångar kan mätas i hur stadsbilden förändrats här de senaste åren. Den här utvecklingen skrämmer Turkiets västorienterade medelklass och den politiska eliten. Och den rädslan försöker man hantera genom att isolera det islamistiska partiet. Men somliga säger att det kan straffa sig. Nästa val, då blir islamisterna ännu starkare.
Daha önce 3. 4. 5. parti olduğumuz zamanlar vardı. Ama halkı...
Så upp till bevis, manar islamisterna. Ni som beskyller oss för att vara demokratins fiender, låt nu Turkiets största parti få dela makten. Och senare i veckan ska till sist det konservativa Fosterlandspartiet förhandla med islamisterna efter en rad misslyckade försök att bilda regering i Turkiet.
Sprängattentat i London den 9 februari 1996. Kommentar dagen efter.
Ja, nu görs desperata försök av både den brittiska och den irländska regeringen att rädda fredsprocessen på Nordirland efter gårdagens sprängattentat i London där ett 30-tal människor skadades. Här är London.
Det har länge varnat för att otåliga IRA-män varit beredda att slå till igen och att nästa attack sannolikt skulle sättas in mot mål på det brittiska fastlandet. Ändå kom attentatet i Londons East End igår kväll som en fullständig överraskning. Än en gång har IRA demonstrerat sin skicklighet i att undgå upptäckt och lyckats genomföra en ny attack mitt i Londons brusande storstadsliv. 7 personer vårdas nu på sjukhus efter den våldsamma explosionen i Docklands igår kväll. Ytterligare 150 personer fick skärsår från flygande glassplitter och andra mindre skador omskötta i natt. Det var en mycket kraftig sprängladdning som exploderade i ett underjordiskt garage. Flera byggnader har delvis rasat samman och överallt fladdrar nu gardiner ut genom trasiga fönster. Hela natten gick ambulanser i skytteltrafik. Flera barn och en gravid kvinna fanns bland de skadade. Och det rådde panik direkt efter den fruktansvärda smällen.
My partner got knocked onto the floor and screaming because she was in so much pain from her stomach because she's 7.5 months pregnant.
Den snart 18 månader långa freden i Nordirland är nu i allvarlig fara. IRA meddelade igår kväll att de bryter vapenvilan med djupt beklagande. Skulden läggs på premiärminister John Major som anses ha svikit sina löften om en demokratisk fredsprocess. Men det är fortfarande oklart om IRA som helhet brutit vapenvilan eller om det är en utbrytargrupp som utfört attentatet i London. Sinn Féin, IRAs politiska gren, hävdar bestämt att attacken inte var godkänd av den politiska ledningen. Sinn Féin-ledaren Gerry Adams sa i natt att det nu gäller att hålla nerverna i styr. Men idag ifrågasätts hans ställning som ledare. Auktoritet inom IRA, den irländska republikanska armén. Stämningen i Nordirland är dyster och pessimistisk. Det människorna där fruktat mest av allt är just att vapenvilan skulle brytas. Idag patrulleras Belfast åter av tungt beväpnad militärpolis och flygplatsen har spärrats av säkerhetsskäl. Men de brittiska och irländska regeringarna har inte gett upp hoppet om att kunna föra fredsprocessen vidare. Irlands premiärminister John Bruton har kallat Sinn Féin-ledaren Gerry Adams till ett krismöte idag. Samtidigt har han stoppat frigivningen av 9 IRA-fångar ur irländska fängelser som skulle läggt rum idag. I London är oron mycket stor för nya IRA-attacker och regeringen har lovat göra allt för att skydda civila både här och i Nordirland mot nytt våld. Och man har också sagt att allt ska fortsätta som planerat. I morse förklarade Storbritanniens minister för Nordirland, Sir Patrick Mayo, att planerna att hålla val i Nordirland inte avskrivits, trots att det kan vara de heta känslor som det förslaget väckt bland katoliker i provinsen som kan ha utlöst den svåra attacken i London igår kväll. Kerstin Brostrand, London.
God kväll. Den irländska republikanska armén har i ett budskap till den irländska radion och televisionen idag erkänt att det var IRA som låg bakom gårdagskvällens bombattentat i London. Ett attentat som orsakade enorm förödelse och skadade ett hundratal personer. Många fruktar att bomben kan betyda slutet för den bräckliga fredsprocessen i Nordirland.
Bomben exploderade mitt i det nyrestaurerade Docklandsområdet i östra London. Vid 8-tiden igår kväll. 2 varningar från IRA. Den sista kom i kodad form 20 minuter före explosionen. Gjorde att Londonpolisen hann evakuera många i området. Ändå skadades alltså ett drygt 100-tal människor av den våldsamma explosionen. Ett 30-tal av dem fick stanna kvar på sjukhuset och för minst en betecknades tillståndet som kritiskt. Och den materiella förödelsen blev enorm. Tryckvågen splittrade fönster en halv kilometer från attentatsplatsen och bomben beräknas ha orsakat skador för bortåt en halv miljard kronor. Fördömanden kom snabbt från regeringarna både i London och Dublin, men också försäkringar om att fredsprocessen fortsätter.
We are not going to be distracted from our search for peace, as the Prime Minister said last night, by terrorism, but equally we are certainly not going to bow the knee to it.
Violence is a dead end. Violence does not lead to dialogue. Violence is the antithesis of dialogue. Please reconsider the course that you've set yourselves upon.
USA:s president Bill Clinton har personligen satsat mycket tid och kraft på fredsprocessen och gjorde i december i fjol ett lyckat och bejublat besök på ön. Idag var även han chockad.
No one and no organization has the right to deny the people of Northern Ireland a peaceful future. And I am determined to do all that I can to see that the enemies of peace do not succeed.
Idag patrullerade säkerhetsstyrkorna på Belfast gator igen. Och det var en dämpad Gerry Adams, ledare för IRAs politiska gren, som beklagade attentatet.
The praise is too important to be allowed to let go. I think that we have to reassert that negotiations and dialogue are the only way to move forward.
Förhandlingar, säger Gerry Adams, men varför tror du IRA väljer att bryta vapenvilan på det här sättet efter 17 månader?
Ja, de hoppas kunna skrämma
John Major och den brittiska regeringen till eftergifter. Om man studerar IRAs historia så finner man att de i jämna mellanrum har försökt att lära av det har fungerat vid tidigare tillfällen. Och en del stora misstag har begåtts på det sättet. Om vi tittar på en bomb tidigare, det var i april 1993 som man sprängde i Londons finanscentrum. Och uppfattningen i IRA är att den bomben bidrog till att John Major engagerade sig för freden i Nordirland. Och en tanke var väl nu att en liknande bomb i ett annat prestigeområde skulle kunna tvinga Major att få igång förhandlingarna.
Vilka möjligheter har en sån taktik att lyckas den här gången?
Ja, det är nog mycket små skulle jag tro, därför att John Major är en pressad man. Han har förlorat ett antal fyllnadsval. Han har en mycket liten majoritet i parlamentet. Och för viktiga frågor är han beroende av protestantiska unionister i parlamentet. Just de politiker som är emot förhandlingar just nu med IRA och Sinn Féin.
Reaktionen från olika politiker har ju varit entydig och kraftig idag. Hur ska man tolka det?
Ja, det var inte den här vanliga slentrianmässiga reaktionen, utan det fanns en undertryckt vrede, till exempel hos John Bruton, premiärminister i Irland, en person som IRA och Sinn Féin är beroende av. Och man kan ju tänka så här också, att de borde ha funderat på reaktionen över Jacques Chiracs när han började inleda provsprängningar. Han ansåg sig ha goda skäl, men världsopinionen accepterade dem inte, och reaktionen blev så att han tvingades avbryta det här i förtid. Och något liknande kan ju faktiskt hända i IRA nu. Nordirland har känt av 18 månader nästan av fred. Och så plötsligt kommer det här. Det kan mycket väl bli en sån reaktion bland folk i allmänhet att IRA tvingas tänka om. Och i så fall har den här bomben ju då bidragit till att göra fredsarbetet något lättare.
Mm. Om än på ett våldsamt sätt kan man säga. Ja. Tack så länge, Lennart Winblad.